Herre, tack för att vi ska få höra ditt goda ord. Tack för att vi ska få bli delaktiga av ditt ord. Vi ska få sitta till bords med dig, där du har dukat upp en festmåltid för oss. En festmåltid av goda rätter. Och de goda rätterna, det är dina välsignelser. Ja, det är ditt ord. För ditt ord, det föder liv i oss. Ditt ord ger mirakler. Det skapar någonting. Det sätter oss fria. Det förlöser oss. Ditt ord, det frälser en människa. Det räddar en människa. Tack för att vi ska få sitta vid det här festbordet just nu tillsammans med dig, Jesus, och få höra från dig. Så tala till oss, Herre, genom din ande. Ja, välkommen heligande att tala till oss var och en. Det var och en bör få höra nu av det här ordet som du har lagt på din tjänares hjärta. Välkommen heligande. I Jesu namn. Johannes 8. Johannes 8. Och jag ska läsa om äktenskapsbryterskan. Johannes 8 och 1. Jag läser först hela, ända fram till vers 11. Och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sade för att snärja honom och att ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När det stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra, det äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen har dömt mig. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det här underbara bibelstället, som avslöjar så mycket av Jesus kärlek och nåd till oss människor. Så mycket. Den här texten är så talande. Den är övertydlig. Vi behöver inte ta till oss djupa, svåra, svårknäckta teologiska insikter och kunskaper, 15 år i bibelskola, teologibibelskola, för att vi ska förstå Jesus stora nåd, barmhärtighet och kärlek till oss. Vi behöver bara läsa det här exemplet från Jesu liv, från den händelse som skedde runt omkring Jesus, hur Jesus reagerade, vad han sa, vad han gjorde. Och när vi ser det, vad Jesus gjorde, börjar praktisera det i våra egna liv, alltså ta till oss det själva, den här nåden, men också börja visa den här nåden mot andra människor. Det står i vers 2 här. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Allt folket samlades kring templet. Nej. Allt folket samlades kring Jesus. Jesus samlades de kring. Jesus var attraktiv. Jesus var som en magnet. Folk drogs till honom. Det var inte till templet. Till templet gick de av plikttrogenhet. Till templet gick de för att, ja, det var skrivet i Mosebok, man skulle rena sig, och det var syndaoffer och det var allt möjligt sånt där. Till templet var det mer för, man gick för att det var plikttrogenhet. För att man skulle göra så, för att man måste göra så, man borde göra så. Men inte Jesus kom de frivilligt. De drogs till Jesus. Och det är så idag också. Människor dras till Jesus. Där Jesus är, dit kommer människorna. Och Jesus, han bor i våra hjärtan, vi som tillhör honom, vi som är hans barn. Men vi behöver tillåta Jesus bli mer synlig i oss. Vi behöver tillåta Jesus bli mer synlig i våra möten. För att är Jesus synlig, då kommer människorna. Syns Jesus, hörs Jesus, då kommer människorna. De dras automatiskt. Det är attraktivt. Det doftar gott om Jesus. Han måste använda någon riktigt dyr parfym. Det står ju någonstans där om Kristi väldoft. Någonstans i Nya Testamentet där. Kan det vara någon Boss Hugo eller något annat sånt där? Jag vet inte. Men det är, människor dras till den här väldoften. Och jag har tänkt lite grann på det där inför det här mötet. Jag har tänkt på det förut också, men jag har tänkt på det nu, att varför dras människor så mycket till Jesus? Ja, många svar kan vi ju direkt ge på det där automatiskt. Men jag har tänkt på ett underbart bibelställe som alla kan. Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 5, pastorn. Jag bara retas med er. Klart jag retas med dig också, Johan. Men det står någonting underbart där. Som, någonting som har fastnat väldigt starkt i mitt sinne. Nu försöker jag bläddra mig fram dit. Men då. Johannes uppenbarelse 21 och vers 5. Han som satt på tronen sade. Vem? Jesus. Se och gör allting nytt. Det här är faktiskt en andlig princip. Se och gör allting nytt. Och Anna, hon fick en sån här underbar uppenbarelse av den helige ande en gång. Den helige ande sa, Herren sa till henne att vår fiende, vår själs fiende, djävulen helt enkelt, han kör bara med repriser. Han kommer aldrig med någonting nytt. Det är bara lögner. Och det är repriser. Ingenting nytt. Inte, och då tänker jag mig så här, om nu Herren säger att jag gör allting nytt, är det inte då undra på att Jesus är så attraktiv? Och då kan man ju också tänka lite grann på, varför är det så mördande långtråkigt ibland på vissa möten? Jag vill inte namnge någon församling eller någon möte eller någon predikan eller någonting sånt där. Men alla har vi upplevt det här. Att man går på något, gå på någon församlingsmöte, någon kyrkomöte, så, och det är ju så mördande långtråkigt, man vill ju bara somna. Jag vågar påstå, där är inte Jesus verksam. Där är en annan sorts ande verksam. Det är bara gammal repris, unken skåpmat, gammal manna som har ruttnat. Men där Jesus får vara synlig, där Jesus får vara verksam, där Jesus får flöda fritt som han vill få göra, längtar efter att få göra i oss och i församlingarna. Där är den här andliga principen verksam. Se, jag gör allting nytt. Och det här är någonting som vi var och en längtar efter. Jag längtar efter mitt liv och får se det varje dag, den här andliga principen, Jesu princip. God morgon Mikael. Se, idag gör jag allting nytt. Och det vill jag alltid se i våra möten här. Att när jag kommer hit så känner jag, vad fräscht det är. Och vad härligt. Herren är här. Och hans princip fungerar just nu. Är verksam här. Se, jag gör allting nytt. Det är det som är så attraktivt för människor. För oss som redan är hans barn. För de som inte känner honom ännu. Världens människor. De som inte har blivit hans barn ännu. När de får möta Jesus, då blir de smittade. När de får se och höra och möta Jesus och hans fräschhet, då dras de till honom. Då kommer de till honom. Och det var så det fungerade här till exempel. Alla människor kom och samlades omkring honom. Därför att Jesus kommer alltid med någonting nytt och fräscht. Det är fräscht. Och han kommer med någonting nytt. Ny manna. Inte gamla saker. Vers 3. Då kom de skriftlärda fariserna fram till honom med en kvinna som de hade gripit för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du? Ja, då kan man först och främst säga någonting om det här att i lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Om man tittar i lagen, i gamla Mosebok, vad står det där? Bägge, ja. Men det var de inte intresserade av. Det var kvinnan som var anklagad. Det var kvinnan som skulle dödas. Mannen gick fri. Typiskt människor. Men de kom med en annan ande. De kom inte med Guds ande, med Jesu ande. Det var hårt. Det var strängt. Det var fördömande. Och de här människorna, de möter vi på under våra liv, under våra livsvandringar. Hårda, strängande, dömande människor. Människor som vill ställa dig till svars. Kanske för små saker. Eller kanske till och med för allvarliga misstag och brister som misstag som du har gjort, brister som du har. De kan ha väldigt rätt i vad de i de anklagelser som de kommer med. Det de dömer dig med, det kan egentligen faktiskt vara en dom som de har rätt i. Du har misslyckats i någonting. Du har kanske svikit din familj. Du kanske har misslyckats i samhället. Och nu talar jag mycket till dig som lyssnar på internet på det här. Du har misslyckats väldigt mycket. Du har misslyckats i samhället och i familjen. Och du har blivit hårt dömd. Du vet vad det handlar om. Så du ska lyssna vidare nu. Men de här människorna, de möter vi oförtjänt många gånger. Hårda, krävande, dömande, lagiska människor. Det finns inte så mycket av Jesu ande, eller man kan inte finna det i alla fall. För de finns ju mitt ibland oss också, i församlingarna. De finns ju tyvärr. Men det är inte bara det. För att många gånger så kan vi uppleva själv också. Det är inte så mycket kanske andra som dömer mig. Men jag dömer mig själv. Men det är ju som det. Jag läste i Trons värld idag. En liten härlig mening där så här, som fastnar mitt minne direkt. När du tittar på dig själv, så blir du förtvivlad. När du tittar på andra blir du förvirrad. När du tittar på Jesus blir du befriad. Men det är ju så där många gånger. När vi ser på oss själva, våra tillkortakommanden, våra brister, ja, våra misslyckanden, så blir man förtvivlad. Jag vet vad jag talar om. Personligen. Jag är övertygad om att ni var och en har erfarenhet av det här. Hur många gånger har man inte velat gått, men det har bara blivit tok. Hur många gånger har man inte velat, så att säga, skärpa sig andligt. Att nu ska vi börja be och fasta, läsa Bibeln här. Och man lyckas väl prestera kanske hyfsat mycket en vecka. Men sen så är man tillbaks under en lång period. Och man är kanske överhuvudtaget inte läser sin Bibel. Och sen känner man sig så misslyckad. Man dömer sig själv. Man fördömer sig själv. Så det är inte bara andra människor vi råkar ut för. Det är nog snarare oftast så att vi råkar ut för oss själva. Det är inte riktigt lustigt. Så tokigt. Är inte andra där och dömer dig, ja då dömer du dig själv. Aj, aj, aj. Vers 6. Detta sade det för att snärja honom och att ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Det här är hur många är det inte som har frågat sig, vad var det Jesus skrev där på i marken, gruset eller sanden eller vad det var för underlag? Vad var det han skrev där på marken? Och det jag har hört oftast är väl att det sägs att han skrev ner hennes synd där i marken. Ja, det kanske han gjorde. Men jag har en alldeles egen liten teori. En egen liten tanke som jag vet inte om jag har sagt det till någon någonsin förut, men nu delar jag det med andra, med er alltså. Jesus, han var ju en av oss. Som vi är människa. Och Jesus, han behövde ro, precis som vi också. Jesus hade möjlighet att bli stressad. Jag vet inte om Jesus blev stressad. Inför korset blev han ju stressad, uppenbart. Men jag vet inte riktigt om han blev stressad i den här situationen. Men jag tror att den här larmande hopen med skriftlärda fariser som kom med den här kvinnan och pressade på Jesus, krävde svar av honom, anklagade den här kvinnan, och det var en folkskara, de säkert ropade och skrek och knuffade så hade sig. Det var en larmande situation, en stressande situation. Jag skulle kanske få en spärr i mitt huvud om jag blev utsatt för det. Vad gjorde Jesus? Han skärmade av sig från situationen. Böjde sig ner. Skärmade av sig från den här larmande hopen som krävde och pressade svar av Jesus. Vad gjorde han där nere? Han skrev kanske någonting på sanden, eller också gjorde han bara streck eller någonting sånt. Men han lyssnade inåt. Vad vill den helige ande säga? Vad ville hjälparen i honom säga? Vad var det för visdomsord han behövde? Behövde det till vad då? För att rädda den här kvinnan. För att rädda den här kvinnan. Jesus var inte ute efter att putsa på sin fasad. Jesus var inte ute efter att komma med ett sådant vackert och fint teologiskt svar som bara möjligt. Jesus var inte ute efter att försöka blidka alla så att alla känner sig nöjda. Fariserna, skriftlärda och hans lärjungar och folkskaran. Jesus var inte ute efter någonting sånt där. Jesus var ute efter att rädda den här kvinnan. Och för att den här kvinnan skulle bli räddad i den här situationen krävdes det gudomlig vishet, visdom. För det mycket snabbt också. Jesus kunde inte hålla på gå upp på Oljeberget och be där inte. Han behövde svar fort. Den här kvinnan måste räddas. Han stillade sig. Han fjärmade av sig från den här larmande folkmängden. För några sekunder eller en minut. Någonting sånt. Och när han stillade sig, då fick han den gudomliga visdomen. Hjälpen från den helige ande. Och där kan vi också få uppleva många gånger. Du krävs på svar. Men du behöver inte svara på studs. Du får stilla dig. Och låta ditt förnuft och den helige ande i samarbete komma fram med något bra svar. Någon bra vägledning. Någon bra idé. Du behöver inte svara direkt. Du kan stilla dig lite grann. Och i vilket fall som helst. Du behöver dig stilla i din kammare där hemma, din bönekammare. Söka Herren för dina livsval, för dina livsvägar. för att du ska kunna hjälpa människor och själv leva gott. Men jag tror det var det Jesus gjorde där. Jag tror inte, personligen tror jag inte att det var, handlade så mycket om att han skrev ner hennes synd i sanden, utan det handlar bara om det att i den här larmande hopen så behövde han lite stillhet. Vers 7. När det stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Där kom den. Orden som ingen kunde säga någonting emot. Orden som träffade som släggor innan skriftläras och fariséernas hjärtan. Var Jesus ute efter att slå dem med ord? Nej, återigen. Jesus var ute efter att rädda den här kvinnan. Och det är det Jesus håller på med. Han är ute efter att rädda dig. När människor anklagar dig. Och speciellt när du anklagar dig själv. För det är jag tror det är mer skadligt faktiskt. Det här med självanklagelse. Självfördömelse. Jag tror det är mer skadligt än att bli utsatt för att andra anklagar dig. Fördömer dig. För att deras röster kan du bli av med. Men kan du bli av med din egen röst? Det kan du. Jesus håller på med frikännande. Jesus är ute efter att rädda dig. Jesus, han står inte ut med att du ska gå förlorad. Jesus i den här situationen, han stod inte ut med att den här kvinnan skulle bli dödad, anklagad. Jesus gör sitt yttersta, allt vad han kan för att du ska bli räddad. För att du ska bli frikänd. Det är det vad Jesus håller på med. De här fariserna och de här skriftlärda här, de här människorna, vi möter ju på de här människorna ibland i våra vardagsliv och även tyvärr i våra församlingar också. Människor som tycks nästan hålla på med någon AB fördömelse. Alltså nästan som ett företag, livsverk, att döma och fördöma andra. Men Gud, och Gud, vår Herre Jesus, han håller på med AB frikännande. Han gör sitt yttersta för att frikänna oss. Och det yttersta, det har han redan gjort. Det gjorde han på korset. Där han tog all vår synd, all din skuld, all din förbannelse. Allt det där tog han på sig på korset. Så det har han redan gjort. Så det är inget, om du har misslyckats, om du fördömer dig själv eller andra fördömer dig, så är du redan frikänd. Vers 8. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. Det här är också en underbar lärdom tycker jag. Jesus, han sa det i vers 7. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och sen, vad gjorde han sen? När han hade sagt det. När han hade sagt det till fariserna och skriftlärde. Han böjde sig ner igen. Och som jag tolkade, som jag förstår det, så handlar det nu om att Jesus gav dessa skriftlärda och dessa fariséer en stund och en möjlighet, en chans att själva reflektera över vad Jesus hade sagt. Märker ni skillnad mellan Gud, mellan Jesus och människorna? När människorna kom så var de pressande, krävande. Det var press och stress och krav mot Jesus. Nu direkt. Och de stirrade på honom. Och de skrek åt honom. Men när Jesus hade gett sitt svar, stod han uppe och mötte deras blickar. Och pressade på dem. Stressade på dem. Och krävde svar. Nej. Han böjde sig ner. Sänkte sin blick. Mötte inte deras ögon. Var och en fick all tid i världen, den tid de behövde på sig att själva finna svaret inom sig, utan någon press eller krav från Herren. Och det här är en underbar lärdom för oss alla. För just så fungerar Jesus mot oss också. Han pressar inte på dig. Upplever du press, stress och krav? Jag lovar dig, det är inte från Herren. Det är inte Jesus du upplever då. Det är inte Jesu röst du hör. Du kommer inte få höra och känna av, märka av press, stress och krav från Herren. Att han pressar dig. Men skärp dig nu då. Men ska du inte svara ja till den här kallelsen? Men ska du inte omvända dig? Nej. Om han kallar dig till någonting, så är det med sin milda, kärleksfulla röst han kallar dig. Och han ger dig all den tid du behöver på dig för att begrunda det, känna av det, smaka av det, testa det, pröva det innan du ger ditt svar. Eller när du får uppleva en konfrontation. Herren pekar på någonting i ditt liv som inte är rätt, någonting som du behöver ge upp med, någon du behöver be om förlåtelse över, någon synd du behöver göra, kasta ut ur ditt liv. Var en konfrontation av något slag. Herren pekar på någonting som är fel i ditt liv, som han vill att du ska göra av med. Han står inte och stirrar på dig. Nå, vad säger du? Han pressar inte på dig. Du får uppleva konfrontationen. Och du bör, jag rekommenderar verkligen att du gensvarar på den. Att du säger ja, jag vill omvända mig. Jag vill göra bot och bättring. Men han pressar inte på dig. Han stressar inte på dig. Du är fri. Är det inte underbart? Vilken tur att vi har en sån god Gud. Det här konstaterar jag gång på gång. När Gud ändå är allsmäktig, när han har skapat himmel och jord och skapat dig och mig, och om han vill så kan han på ett ögonblick tar bort sin nåd från hela skapelsen och allting förintas på ett nu. Men om han ville så skulle han som är allsmäktig, om han ville så skulle han piska oss hela nätterna igenom, eller ja, alltså vad som helst. Han skulle kunna vara hur grym och hård som helst och döma oss jämt och ständigt, hålla på och döma oss. Men han håller inte på med det. Han som är allsmäktig, han som har all makt i himlen och på jorden, han som har skapat dig och mig, vad gör han? Vad är det han gör? Han som har all makt i himlen och på jorden. Vers 6. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Herren Jesus Kristus, vår mästare, han böjer sig ner inför oss. Och det har han gjort. Det gjorde han på korset. Han ödmjukade sig för oss där. Han kunde ha kallat till sig en armé av änglar för att skydda honom. För han hade inte gjort något orätt. Ändå blev han piskad, hånad, slagen, hatad. Han hade inte gjort något orätt. Inte Jesus. Men han tog våran orätt på sig. Våran synd och skuld och skam tog han på sig. Han böjde sig ner. Han som har all makt i himlen och på jorden. Dig. Du som lever nu på 2000-talet. Mig. Jag som står här nu och talar. Jesus böjde sig ner för mig. För han stod inte ut med att jag ska gå förlorad. Han stod inte ut med att du ska gå förlorad. Han böjde sig ner och tog din synd och ditt straff på sig. Är det inte en kärleksfull god Gud som säger? Vilken nåd, vilken tur vi har att han är så god. Det var en av mina arbetskamrater. Han frågade mig, det hände för 2 månader sedan kanske. Ja, vad säger du om det här då? Att muslimernas gud då, och eran gud, kristnas gud, det är samma gud. Vi talar om Gud. Det är inga skillnader. Det är Gud som Gud. Och båda talar om frid och kärlek och sånt där. Och jag tror det var en helig ande som gav mig lite visdom i det där ögonblicket. För jag kunde ge svar på tal så att han fick någonting att bita i. Jag sa att nej, du, det är en avgrundsdjup stor skillnad. Muslimernas gud, honom måste de blidka. Muslimernas gud måste bli blidkad. De måste göra allt vad som de människorna som tror på muslimerna som tror på sin gud, de måste göra allt vad som står i sin makt för att blidka sin gud. De måste be troget, de måste åtminstone en gång per sitt liv så ska de vallfärda till Mekka och de måste leva ett rätt troget liv, och de har massor med krav och prestation på sig. Och vet ni, det här tragiska är att fast de gör sitt yttersta att blidka sin gud och leva rätt troget och rättfärdigt, så är det inte garanterat att de kommer till himlen. Det är sant. Det enda chansen att garantera komma till himlen, det är, jag tror det var två vägar. Den ena är i alla fall martyrdöden. Martyrdöden. Men våran Gud, våran Gud, han den enda sanna rätta guden. Alla andra gudar, det är inte de sanna gudarna. Men våran Gud som är den sanna guden, han böjde sig ner för dig. Han stod inte ut med att du skulle gå förlorad. Han böjde sig ner för dig. Tog din synd, din förbannelse. Han tog alla krav på sig. De krav som var lagda på människosläktet. Allt det där tog han på sig, Jesus. För att du skulle få frid. För att du skulle få evigt liv. Han gjorde sitt yttersta för att du skulle bli räddad. Jesus är i räddningsbranschen. Det påstår jag verkligen. Och jag vet att min arbetskamrat, han fick verkligen någonting att tänka över. Det är stor skillnad mellan alla andra de här religionerna som finns och den herre som vi har. Enorm skillnad, avgrundsdjup skillnad. Finns ingen annan religion, finns ingen annan tro, finns ingen annan gud som är så full av nåd och barmhärtighet som våran. Och det här ska vi vara glada över. Det här ska vi tala om, för människor behöver få höra det här. I alla fall, vers 8. Han böjde sig ner och lät någon skriftlärda fariserna få tänka efter, bli rannsakade själva. Och när Herren kallar dig till någonting, när Herren talar till dig, när han kallar dig till omvändelse, när han kallar dig att gå ut till en kallelse, eller när han kallar dig och manar dig att vittna för din granne, när han, vad det än är för någonting som han säger till dig, så har du chansen att välja. Välj rätt, min vän. Välj rätt. För du hör hans röst. Alla som är Guds barn kan höra hans röst. Man hör inte den så där fysiskt, såklart. Eller det kan också hända. Men det vanligaste är att man förnimmer det. Man kan skilja ut sin egen röst och Guds röst. Det är inte svårt. Du vet när Herren manar inom dig att du ska komma honom närmare. När han säger till dig, kom närmare mig. Jag vill umgås mer med dig. Men han pressar inte på dig. Du har chansen att göra ditt val. Välj rätt bara, vill jag säga. Vers 9. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra, det äldste först, och han blev lämnad ensam kvar. Och kvinnan som stod där ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa det till henne: kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre, ingen. Då svarade Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Hur mycket du än har varit misslyckad, i dina egna ögon eller andra människors ögon, hur mycket du än har varit rebellisk mot Gud, upprorisk mot honom, inte omvänt dig när han har kallat dig till det, inte sagt ja till en kallelse eller vittnat när han har bett dig vittna för någon eller gett dig chansen att vittna för någon, eller hur mycket du än har svikit dina medmänniskor, vad den är för någonting som plågar ditt samvete, vad den är som gör att du känner av fördömelse, först och främst att du dömer dig själv, så är det här som är sanningen för dig. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Du har ingen rätt att döma dig själv. Jag har ingen rätt att döma mig själv. Alltså jag behöver bara titta lite grann på mig själv, så ser jag mina brister och otillräckligheter. Och jag kan lätt minnas många saker där jag har misslyckats i, så att andra har blivit sårade och skadade. Och jag kan räkna upp många gånger då jag har varit upprorisk mot Gud. Då jag har valt mina egna vägar och inte hans vägar. Men jag har ingen rätt att döma mig själv. Jag har inte det. Därför att han dömer inte mig. Du har ingen rätt att döma dig själv. Därför att Jesus dömer dig inte. Jesus är inte upptagen med att hålla på att döma dig. Eller din medmänniska. Som har syndat mot dig. Tänk på det också. Har du blivit utsatt för oförrätter från någon annan, anklagelser, orättvisa anklagelser, Jesus håller inte på med anklagelser och fördömande mot den människan. Har du då rätt att själv hålla på och fördöma och anklaga den som har gjort orätt mot dig? Det behöver vi tänka på lite grann faktiskt. Han har nåd för oss. Det här är nådens tid. Det fanns lagens tid. Öga för öga, tand för tand. Det var gamla testamentet, gamla förbundet. Sen kom Jesus. Och han dog på korset där han tog våra synder och våra förbannelser på sig. Det kallas för nådens tid. För han tog all vår synd och förbannelse på sig och friköpte hela skapelsen, försonade hela skapelsen med sig. Gud Fadern försonade hela skapelsen med sig. Gud håller inte på med fördömelse, anklagelse. Han anklagar inte dig. Du har inte rätt att anklaga dig själv eller din medmänniska. Sen kommer en dag, domens dag. Då ska alla våra synder, alla våra misslyckanden, allt sådant räknas upp och människan ska få sin rättvisa dom. Men det är den dagen. Den har hämtat hem sin församling. Där är vi inte ännu. Det här är nådens tid. Och under den här nådens tid så räcker nåden. Den här kvinnan här som de skriftlärda fariserna släppade fram inför Jesus, hon hade begått ett allvarligt brott. Otrohet. Det var ett av de allvarligaste, bland de allvarligaste brotten du kunde begå på den tiden, på Jesus tid, i det israeliska samhället. Det var ett grovt brott. Men vad gör Jesus? Han frikänner henne. Så vad helst du än har misslyckats i, vad helst andra anklagar dig för, att de kanske till och med har rätt i vad de anklagar dig för, eller att du anklagar dig själv för, det är inte ditt brott och ditt misslyckande, din synd är inte så stor att han inte skulle frikänna dig. Om vi har syndat behöver vi be om förlåtelse, vi behöver omvända oss, vi behöver be kanske människor om förlåtelse, men vi behöver be Herren om förlåtelse. Och vad säger han ju? Han säger ju här, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Gör omvändelse. Och synda inte mer. Han frikänner oss. Nåden räcker. Nåden. Vad är nåden för någonting? Det är ju när vi tar emot förlåtelse till exempel. När vi tar emot förlåtelse fritt för intet. Det är gratis. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna den. Och även fast vi skulle försöka göra någonting för att förtjäna den här nåden från Herren, då är det dömt att misslyckas. För vi kan inte förtjäna den. Den är fritt för intet, gratis. Är inte det underbart? Vilken härlighet vi har fått av Jesus. Du är så älskad, ja Herren. Du är så älskad och dyrbar. Och du behöver inte använda tid och kraft och energi till att döma dig själv. Än mindre att döma andra. Och du behöver inte tillåta tid, kraft och energi stjälas från din själ, från din livstid, när andra anklagar dig. För Herren är den som frikänner dig. Jesus är den som frikänner dig. Han älskar dig precis sådan som du är. Du är dyrbar i hans ögon. Såg ni vilken nåd och vilken kärlek Jesus hade till den här äktenskapsförbryterskan? Vilken kärlek. Jesus gjorde allt. Han gjorde det yttersta för att rädda den här kvinnan. Och han lyckades. Och på samma sätt så lyckas han med att rädda dig. Så håll inte på och fördöm dig själv. Håll inte på och anklaga dig själv för att du tycker kanske att du är så svag i din tro. Att du läser din bibel så sällan. Att du är så dålig på möten. Eller att du har gjort så många fel och brister. Att du har svikit samhället och familjen och sånt där. Och därför kan du aldrig bli frälst. Till exempel. Anklaga dig inte själv. Herren anklagar inte dig. Det är nådens tid nu. Och han frikänner dig. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och han ger dig fritt för intet av sin ande. Ska vi sluta våra ögon? Och är det någon som har blivit tilltalad av Herren, kallad av Herren, kallad att göra omvändelse kanske, omvända sig från felaktiga vägar? Du vet det själv i så fall. Säg ja till Herren nu. Det har ingen betydelse om du kanske har sagt nej många gånger och varit upprorisk. Han frikänner dig ändå. Finns det någon som har känt sig manad att vittna, kanske på möten, eller vittna för någon granne, men inte har vågat och har känt fördömelse över det? Herrens ord till dig är: jag dömer dig inte. Döm inte dig själv för det här. Jag dömer dig inte. Har du misslyckas med relationer bakom? Har du misslyckade relationer bakom dig? Där någon eller andra har blivit sårade och skadade. Och du anklagar dig själv. Herrens ord är till dig: jag dömer dig inte. Döm inte dig själv. Jag frikänner dig. Jag frikänner dig. Herren är ute efter att sätta dig fri just nu. Ge honom ditt ja. Gensvara. Och behöver du be Herren om förlåtelse, gör det. Be honom om förlåtelse. Och gå och synda inte mer. Behöver du be någon människa om förlåtelse, be den människan om förlåtelse. Gå och synda inte mer. Det kanske till och med är så att du behöver be dig själv om förlåtelse. Du kanske har orättvist och strängt anklagat dig själv, pressat dig själv. Du har satt orimliga krav på dig själv, att du ska vara så duktig, du ska vara så perfekt. du ska vara så himla väldigt andlig eller så väldigt duktig i familjen eller någon relation eller på arbetsliv eller så. Du har satt orimliga krav på dig själv som inte du har kunnat levt upp till, och du har anklagat dig själv. Gör inte det någon mer, säger Herren. Anklaga dig inte. Fördöm inte dig själv. Jag fördömer inte dig. Du är fri. Du är fri i mig. Jag vill att du ska vara fri, mitt barn. Jag vill att du ska vara fri. Fri i mig. Jag älskar dig så mycket. Du är dyrbar i mina ögon. Du är en ädelsten. Du är en ädelsten i mina ögon. Döm inte dig själv. I mina ögon så är du värdefull. I mina ögon så duger du. I mina ögon så är du någonting. Och vad du är, det är någonting värdefullt. Jag respekterar dig, säger Herren. Jag respekterar dig. Herre, tack Herre för att du rör vid oss och talar till oss just nu. Tack för att du är den som går mitt ibland oss här nu och manar gott för oss och frikänner oss. Din kärlek och nåd är gränslös och den får vi ta emot fritt för intet. Jesus, du frikänner oss. Jesus, till dig vill vi lägga ner våra liv. Jesus, till dig vi vill öppna oss fullständigt. Jesus, vi älskar dig så mycket. Så mycket. Jesus, Jesus. Halleluja, Jesus. Tack Jesus, Jesus, Jesus. Gå i frid. Gå i Herrens frid. Anklaga inte dig själv. Och kom ihåg att om du upplever press och stress, så är det inte Jesu röst du hör. Det är andra människors röst eller din egen röst du hör. För han ger dig tid att svara. Och kom ihåg att du är frikänd av Jesus. Älskad av honom. Dyrbar i hans ögon. Var fri i detta. Var fri som han har skapat dig till att vara. Fri i Jesus Kristus.